Ja, jag tycker det är imponerande att se kyrkan så här full en lördag eftermiddag. Jag tänkte mig kanske att det blir lite glest, därför ställde jag mig lite nära så här. Det var ju helt fel tänkt, men jag tycker ändå om att stå lite nära, så jag tror jag blir kvar här på golvet. Jag vill diskutera det här Sivert och jag när jag kom, om jag varit här förut. Och vi börjar bli gamla och har dåligt minne och så. Så vi är lite osäkra bägge två. Men jag tror kanske att jag varit här förut. Annars får någon annan hjälpa mig efteråt med att fylla i luckorna. Annars så vet jag att den här staden på inget sätt är obekant för mig. Även om jag inte har varit här så mycket på senare år. Därför att härifrån kom faktiskt min mamma. Eller närmare bestämt ifrån Påryd. Så när jag växte upp så åkte vi ju ofta hit för att hälsa på mormor och morfar som då bodde ute i Hanemåla. Och här hade jag diverse mostrar och så vidare och har än en del kusiner kvar. Men det var så med min mamma att hon jobbade på restaurang i sin ungdom. Och då kom hon till Marstrand längst västerut en sommar och jobbade på Hotell Marstrand som då var alldeles nytt där. Och dit kom min pappa och levererade fisk. Och därför gick det så att säga som det gick. De två fann varandra och jag kom att växa upp då på Marstrand. Men jag har alltså också ett småländskt ursprung. Och för att vara lite extra personlig då så finns det ju väldigt många goda minnen förknippade. Inte minst med de här resorna till mormor och morfar och vistelsen där, vissa sommarveckor och ibland på julen också. Och så finns det också för vår familj en oerhört smärtsam dag förknippad med den här staden. Därför att utanför mina morföräldrars hus förolyckades min syster när hon var 7 och jag var 6 år. Hon skulle springa över till mig på andra sidan vägen och en bil kom och klippte hennes liv. Det ser inte riktigt likadant ut idag som det gjorde då. Men de där minnesbilderna av sådana händelser går ju liksom aldrig ur. Så Nybro för mig står dels då för väldigt många goda minnen. Och så för det här väldigt speciella. Och så är det ju så att vi lever våra liv framlänges. Men förstår dem baklänges. Och jag inser ju självklart att det kunde ha gått till på många andra vägar. Men det blev ändå så att den största sorgen i vår familjs liv också blev öppningen till en tro till Jesus Kristus. Först för mig faktiskt och senare för min mamma. Så ser våra liv ut. Allt får vi inte ihop. Allt förstår vi inte. Men ingenting behöver skilja oss från Guds kärlek. Och ibland kan det mörkaste också bli en öppning till att lära känna den kärleken. Jag kom hit tillsammans med min man idag. Han fick faktiskt ledigt första samlingen. Han ville göra en liten utflykt, sa han. Och jag sa att det var okej. Men han kommer till nästa. Om ni undrar var han tog vägen. Vi bor i Västergötland mellan Alingsås och Vårgårda. Som är min mans hemby då. Och jag är ju pastor i Ekumeniakyrkan, har det mesta av mitt liv haft en resande tjänst. Har jobbat några år nu lokalt i Alingsås. Men när man uppnår ett sånt där magiskt åldersstreck så kan man känna att man har lite större frihet att bestämma själv. Så jag lämnade den tjänsten i höstas som vi hade på halvtid och nu ägnar jag mig bara ett tag till åt att var resande då. Och så har jag en del böcker på mitt samvete. Jag har ägnat mig en del åt det skrivna ordet. Och jag tänkte bara göra en liten kort reklam för det innan vi går in i bibelordet. Inte främst för mina böcker, även om det finns några sådana där nere om någon är intresserad. Men jag tänkte citera om en stund ur en tidskrift som jag är väldigt glad för. Som jag varit med och jobbat med ända sedan starten för drygt 25 år sedan. Den heter Pilgrim och det är en tidskrift för andlig vägledning. Alla kyrkofamiljer i Sverige står bakom alltså katolska, ortodoxa kyrkan, svenska kyrkan och frikyrkan, med en pingstpastor, Peter Halldorf, som huvudredaktör. Jag tycker att det här är väldigt god andlig näring. Och det är ett fint sätt att fylla på det behovet. Och därför tog jag med mig en bunt pilgrim. De ligger där nere. Så du får gärna också bekanta dig lite med den. Då lämnar vi det och går in i det mest väsentliga. Jag satte ju den här rubriken som sagt för helgen. Vårt enda hem är kärleken. Med underrubriken en helg om det viktigaste av allt. Och då tänker jag på något Jesus säger när han talar om tidens slut. Ett av de stora talen om det i Matteus evangeliet 24 kapitel. Och då är det en vers som särskilt har fastnat hos mig. Jesus säger i Matteus 24 och i vers 12. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Det är ju djupt allvarligt att kärleken ska kallna. Och ändå tänker jag så här, hos de flesta. Det är inte detsamma som alla. Och där tycker jag att det öppnar sig som en hoppets dörr på glänt. Och då tänker jag att det finns kanske ingen större utmaning för en människa, för en kristen, än att be och sträva efter detta. Att kärleken i oss inte ska kallna. Och då kan man koppla på det dubbla kärleksbudet. Till exempel som det står i Lukas 10 och vers 27. Där Jesus säger att det största budet är att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Vårt enda hem i kärleken, det är också en titel på en av mina böcker då. Och det har jag lånat av Per Lagerqvist, en dikt av honom. Och jag tänkte läsa den som en liten introduktion. Han skriver så här. Vårt enda hem är kärleken. Förskingrade betryckta, vi lever alla utan den. Är träd ur marken ryckta. Hon är vår goda stränga mor, som livet outgrundligt stor. Vår sanna värld, vår verklighet, det enda vissa som vi vet. Allt annat är blott villa. Kan ej vår oro stilla. När hon är när dig, livets mor, då värms ditt hjärta och du tror på sol och vår. Då lever du som ej har levat in till nu. Då är du till i världen. Nästan på Bibelns allra första blad så konstaterar ju Gud i första Mosebok 2 och 18. Det är inte gott för en man att vara ensam. Och man kunde lika gärna läsa. Det är inte gott för en människa att vara ensam. Och då vet vi att all ensamhet inte är av ondo. Det finns ensamhet som är nödvändig. Och som många av oss njuter av. De där stunderna när man kan andas ut. Och andas in. Landa hos sig själv. Och landa hos Gud. Och ladda batterierna. Men så vet vi lika väl. Att det finns ensamhet. Som verkligen är nedbrytande. Jag läste igår kväll artiklarna. Till nästa nummer av Pilgrim. Som kommer att ha temat liv i gemenskap. Och där läste jag en väldigt intressant artikel av Joel Halldorf. Peter Halldorfs son, som syns mycket nu i olika kanaler och tidningar och så vidare. Han är kyrkohistoriker i botten. Och han skriver om ensamheten i vår tid. Och så ger han några exempel på det. Och han skriver bland annat att i England har man till och med tillsatt en ensamhetsminister. som enbart ska arbeta med detta, hur vi ska kunna avhjälpa människors ensamhet. Och så tar jag en exempel från begravningar och säger att på de senaste 25 åren så har genomsnittet av hur många som följer någon till den sista vilan, det har halverats. Och han säger också att var tionde begravning är det så att det är ingen som helst ceremoni. Det som man på begravningsbyråer lite bakom kulisserna kallar för direktare. Och han skriver om en annan undersökning, lite märklig, men det ger ändå en bild. Att 63% av svenskarna har aldrig bett en granne om hjälp. Liksom bara några bilder av hur stor ensamheten är ibland oss. Ibland har den väldigt djupa rötter i det som kanske var tidigt i livet och det livet har gjort med människor sen. Och ibland kan man möta någon som är så oerhört ensam och liksom förskansad bakom ganska ogenomträngliga murar så att man kan undra om det alls skulle gå att tränga igenom. Då brukar jag tänka på Helen Keller. Säkert känner några av er till henne. Hon föddes 1880 i Alabama, USA. Hon var född både döv och blind och var nästan som ett litet djur i sina väldiga försök att på något sätt nå utanför sitt fängelse. Men det gick ju inte förrän hon fick en fantastisk guvernant, en lärare som de hade där hemma, Ann Sullivan, som bara bestämde sig för att det skulle gå att tränga in till den här lilla, helt ensamma varelsen. Det finns en fantastisk film om detta, när de står vid en sån där gammaldags brunn på gården och Ann häller hela tiden vatten över Helens händer och så tecknar hon tecknet för vatten i händerna då. Och så ser man hur ljuset går upp, hur Helen fattar sambandet och långsamt hittar hon ett språk. Hon är den första dövblinda som avlade en akademisk examen. Och hon skrev faktiskt 12 böcker under sin livstid. Åkte världen runt och föreläste. Och det finns en väldigt gripande berättelse som jag tror att jag hörde Carl Mines berätta någon gång. Och han brukade tala sanning, så den var nog sann. Han berättade så här, att dagen kom när Ann Sullivan berättade bara som allmänbildning för Helen om Jesus. Och tecknade det i hennes hand. Och då tecknade hon ivrigt tillbaka: jag har känt honom länge, men först nu fick jag veta hans namn. Och jag tycker att det är så starkt. För när man möter eller ser hur Jesus möter människor i evangelierna, så kan han ha väldigt olika behov. Men det händer på något sätt alltid något med en människas ensamhet i mötet med Jesus. Så är det när han ser den där Zacchaeus som sitter och lurar uppe i trädet. Så är det med kvinnan som har lidit av blödningar i 12 år och försiktigt kommer bakifrån och rör vid hans mantel. Så är det med kvinnan vid Sykars brunn som kommer när ingen annan är där. Av allt som sker på korset tycker jag att det är ett sånt gripande och så mänskligt ögonblick. När Jesus hänger där och liksom i ögonvrån ser Johannes och Maria. Och ser att de är väldigt ensamma. Och då säger han till sin mor om Johannes: där är din son. Och till Johannes säger han om Maria: där är din mor. Och så står det så fint: från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Det är en lite ovanlig gemenskap. Det är liksom ingen ordinär kärnfamilj. Men man kan ana att de kommer att betyda väldigt mycket för varandra. Överallt där Jesus söker människor och möter människor, så är det som att det sker något med en människas innersta ensamhet. Men så vet vi väl att Jesus också behöver hjälpande händer på jorden. Och när jag tänker på det som ofta är grunden till människors ensamhet, förutom att det kan vara helt yttre faktorer, men när jag tänker på den där djupare som sitter på insidan, så tänker jag framförallt på tre saker. Jag tänker dels på såren. Såren en människa kan ha fått, som kan göra att man är ömhudad och inte riktigt vågar låta någon annan komma nära. Och så kan det vara skammen. Det man tycker att man har misslyckats med. Eller det man tycker att alla andra har eller har fått till. Men jag har inte fått till det. Och så gör skammen att det blir ett avstånd till andra. Och så tänker jag också på skulden. Det kommer ju ut väldigt mycket böcker jämt och ständigt. Och ibland kommer det en sån där pärla som många missar. Det här tycker jag är en sån. Den kom för ett par år sedan. Den heter Gud är inte ett främmande namn. Han som har skrivit den heter Christian Lundberg. Han är poet, författare, bosatt i Malmö. Jag minns att jag intervjuade honom en gång för några år sedan när jag jobbade med en tidning som hette Trots allt. Vi satt på en tågstation någonstans i Skåne och var ungefär lika blyga bägge två. Och ändå blev det ett gott möte, vill jag minnas. Och den Christian växte upp under väldigt tuffa omständigheter. Med en mamma som var svårt psykiskt sjuk. Och en pappa som knappt aldrig orkade vara hemma. Så många av sin barndoms nätter tillbringade han med mamman och syskonen i bilen. För hon var övertygad om att jorden skulle gå under den natten. Och då var det liksom säkert, tänkte hon, att sitta i bilen. Och så blir han vuxen. Och så kommer liksom allt i fatt honom av det han har saknat och lidit av under sin uppväxt. Och han gör vad många har gjort både före och efter honom. Han börjar dricka för att på något sätt dränka sin ångest. Och det går så illa till slut. Att han inser att han måste ha hjälp. Och då har han till och med förlorat den kvinna som i många år har orkat ändå stå vid hans sida. Men nu orkade inte hon heller längre. Och han hamnar på ett behandlingshem. Och när spriten går ur kroppen så tilltar ångesten allt mer. Och det som plågar honom mest, det är att han tycker att han har gjort många människor så illa. Och så försöker han prata med personalen. Och de säger ungefär, sånt kan inte vi hjälpa dig med. Du behöver en präst eller någon att tala med. Och det är han inte så begiven på. Men till slut ger han med sig. Och så beskriver han hur han sitter igen i ett sånt där kalt behandlingsrum. Han har suttit i många sådana. Men det är en sak som är annorlunda med det här rummet. Och det är att det hänger ett kors på väggen. Och så hastar han ur sig allt det som han har burit på så länge. Och så säger han, det känns som att jag har förbrutit mig mot själva skapelsen. Och då säger den här prästen, ja, det är vad du har gjort. Det finns en skuld. Du har brutit någonting som borde ha fått vara helt. Och Christian skriver, det var första gången som någon tog mig på allvar, som svarade på frågan jag ställde. För det var egentligen hur jag kunde försonas med mig själv och det jag gjort mot andra. Hur jag kunde leva med insikten om att jag svikit och skadat andra. Svaret var enkelt. Det finns skuld. Trösten i det är att där det finns skuld finns det möjlighet att sona. Nåden är konkret. Hopp är konkret. Det går att förlåta och det går att förlåtas. Det var i det ögonblicket som jag kom till tro, fastän jag själv inte förstod det. Och hans älsklingstext i Nya testamentet, som han hela tiden återkommer till, det är Johannes 11, berättelsen om Lazarus. Han som var död. Men det kommer en röst som ropar honom ut ur döden. Och precis så upplevde han själv sitt möte med Jesus. Utifrån det den där prästen hade vishet nog att säga. Som gjorde skulden och också nåden konkret. Det jag ofta tänker när jag kanske sitter med en människa i det enskilda samtalsrummet. Och ser kanske att både såren och skammen och skulden sitter djupt. Och man kan känna att man ofta liksom inte räcker till. Men då brukar jag påminna mig om hur mycket det ändå betyder för en människa att bli förstådd. Och att kanske få någon hjälp att förstå. Hur kom det sig att det blev så här? Och där finns på något sätt den första och stora hjälpen. Som gör att vi inte ska tveka. När det gäller att låna varandra det där lyssnande örat. Och viljan att förstå. Och sen tror jag att det betyder oändligt mycket. Också för den som har knutit hårt om sig själv. Att på något sätt få en känsla. Ja, men det finns nog i mig. Inte bara möjligheten att ta emot. Utan också faktiskt att visa någon annan kärlek. Allt som har med ensamhet att göra. Behöver ju inte ha så väldigt dramatiska förtecken. Det finns en sån underbar scen tycker jag i en av Astrid Lindgrens fantastiska böcker. Den som heter Ronja Rövardotter. Det är ju så att det finns två rivaliserande rövarsläkter i den boken. Och i var och en av släkterna föds det ett barn. Och båda de här barnen, Ronja och Birk, de är helt övertygade om att de är det enda barnet i hela världen. För de har aldrig sett ett annat barn. Ni kan tänka er vilket öde för ett barn. Och så kommer den här dagen när Ronja och Birk möts. Och det är han som ser henne först. Och han iakttar henne en hel dag. Smyger efter henne på avstånd. Utan att ge sig till känna. Och så står det så fint. Och han skrattade tyst för att hon fanns. Sådana möten gör vi då och då i livet. Ibland när vi minst har väntat det och mest behöver det. Ibland är de kanske osannolika. Ibland blir de början till en livslång vänskap eller närhet på annat plan. Ibland är det kanske bara ett kort möte som ändå ibland kan kännas nästan som livsavgörande. Om man funderar lite på vad det är vi söker och finner och behöver i alla de där mötena vi gör. När vi liksom vill komma utanför ensamheten. Så tycker jag att det är väldigt enkelt men tydligt uttryckt i Romarbrevet 12 och 15 och i Första Korintherbrevet 12 och 26. Det står ungefär samma sak fast med lite olika ord. I Romarbrevet 12 och 15 står det: gläd er med de som är glada och gråt med de som gråter. Och i Första Korintherbrevet 12 där Paulus talar om den kristna gemenskapen som en kropp med olika lemmar och där han själv är huvudet. Då står det i Första Korintherbrevet 12 och 26: om en lem lider så lider alla de andra lemmarna. Och om en blir hedrad så gläds de andra. Och jag tänker så här, ungefär som Mauro Scocco sjöng för några år sedan. En sång för alla de som inte har någon att dela sin glädje och sorg med. Då skulle man kunna säga, det är ett minimum av mänsklig gemenskap. Att man har någon att dela sin glädje och sorg med. På ett annat sätt skulle man kunna säga, det är ett maximum av mänsklig gemenskap. Har man det, någon att verkligen dela sin glädje och sorg med, då är man rik. Då har man nästan allt. Och om nu Joel har rätt, och jag tror tyvärr att han har det i den där artikeln jag citerade, att ensamheten är stor ibland oss, inte minst i västerlandet, så tror jag att allt vi gör i en kristen församling, tillsammans eller enskilt, för att avhjälpa ensamhet, det har Guds välsignelse. Det är alltid rätt. Det är liksom en framkomlig väg. När Gud säger det där alldeles i början, att det inte är gott för en man eller en människa att vara ensam, då säger Gud liksom inom sig själv: jag vill göra en hjälp, en sån som han behöver. Och jag tänker att det är också väldigt karaktäristiskt för all gemenskap som betyder någonting till slut. Att det faktiskt är möjligt att be om hjälp. Att det är naturligt att ge hjälp. I det där pilgrimsnumret som inte har kommit ut än, men som jag läste texterna till igår, så läste jag en sån jättefin text av en kyrkoherde någonstans i Skara stift. Judith Fagrell heter hon. Och hon skrev om några saker som för henne var det som mer än allt annat liksom gör en församling. Hon talade först om mässan, när vi samlas till gudstjänst, när vi firar nattvard. Och så skrev hon så här: en del säger till mig, men alla är ju inte där. Då brukar jag svara, men bärarna är där. Och det tyckte jag var så bra. Kärntruppen finns där. De som fortsätter att fira gudstjänst, att mötas vid Herrens bord, oavsett om man tycker att det är framgång eller motsatsen, på olika sätt i församlingens verk. Det är på något sätt och förblir så centralt. Så skrev hon om bönen, framförallt den enkla dagliga vardagliga bönen där vi kan mötas. Och så skrev hon om skriftens betydelse. Och så skrev hon om den vardagliga hjälpen, gemenskapen. Och innan hon skrev det själv så tänkte jag, men det är ju precis det som står i Apostlagärningarna 2 och 42. Det som präglade den första kristna församlingen. Detta har hjälpt allt sedan dess. Att samlas för att ta emot undervisning, att be, att fira Herrens måltid, att hjälpa varandra. Någon i det här pilgrimsnumret som jag läste igenom artiklarna till igår skrev också om detta, att det som är svårt för oss ibland idag med gemenskap, det är att vi vill vara så oberoende som möjligt. Och vi vill vara fria. Och så skrev han vad frihet egentligen betyder, om man tänker på ordets grund i de stora världsspråken. Och det tyckte jag var så väldigt intressant. Han skrev att frihet betyder att leva och handla enligt sin natur. Att leva och handla enligt sin natur. Vad är det som är människans natur? Är det att vara en eremit på en isolerad ö där ingen annan har tillträde? När det är väldigt långt ifrån. Det går liksom igen i hela skapelsen, att olikheter lever tillsammans, kompletterar varandra, därför att det är en bild av Gud själv. Fader, son och helig ande. Och det är väl det vi behöver öva oss i. Öva oss i ett beroende som inte är osunt. Beroendet av Gud och av varandra. Därför att det är enlighet med vår natur. Och därför är det kanske där det finns en frihet. Mer än om vi tänker att vi ska vara så mycket individualister som möjligt. Och så tänker jag så här. Att det som inte minst bryter en ensamhet som blir destruktiv för människor, det är att få känna det finns en plats för mig där någon efterfrågar mina livserfarenhet, min personlighet, det jag faktiskt kan bidra med, det jag kan göra. Ibland har vi blivit så rädda för att be varandra om olika saker. För alla verkar ju så upptagna och är någonstans det. Men när någon får komma till sin rätt. Och som Jesus säger i Matteus 10 och vers 8. Ge som gåva vad man har fått som gåva. Det är en av de främsta vägarna att avhjälpa ensamhet. Och att känna att det finns faktiskt en mening med det livet som jag lever. Den här boken som jag läste, dikten nu som jag själv har skrivit, som heter Vårt enda hem är kärleken. Jag hade egentligen tänkt en annan titel till den. Jag hade tänkt att den skulle heta Den vackraste visan. Och då tänkte jag på den där gamla sången av Ture Nerman och Lillebror Söderlund. Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Och så fortsätter den visan att den begrovs i en massgrav i Flandern med en fattig Paris-student. Men det visade sig att det var upptaget och det borde jag verkligen ha kommit ihåg. För jag har ju läst någon gång en jättefin bok av Vibeke Olsson som heter just Den vackraste visan. Där hon berättar om sin syster som tyvärr dog tidigt efter ett tungt alkoholmissbruk. Men jag har lite tankar på det där ändå, inom bokens pärmar. Därför att jag tänker så här. Den vackraste visan om kärleken, den är inte skriven ännu. Därför att den skriver vi allihop. Vi skriver den med våra liv. Vi skriver den den allra värsta dagen och vi skriver den allra bästa dagen i vårt liv. Och vi skriver de där vanliga dagarna emellan. Alltså vårt eget livs berättelse om kärleken vi tog emot av Gud och människor. Om kärleken vi gav vidare och ville ge vidare. Och då tror jag att det kan komma dagar för oss alla när vi liksom frestas att tänka och säga nu lägger jag ner pennan. Jag kan inte skriva någonting mer. Det har blivit för svårt. Det finns så många besvikelser på det här området eftersom det kanske är livets viktigaste och största. Och då brukar jag tänka mig en enkel bild. Ni vet hur det är när man ska lära ett barn att skriva bokstäver. Då kan man lägga sin hand över barnets hand. Och så hjälper man liksom till att forma A, B, C och så vidare. Och då tänker jag att de där stunderna när vi liksom säger till oss själva och kanske till Jesus själv. Jag har inget att tillägga. Allt liksom har bara blivit förstört. Då tänker jag att han säkert låter oss vila ett tag och vill trösta oss. Men att han sen lägger sin hand över vår och hjälper oss att fortsätta skriva. Få vårt livs visa den vackraste om kärleken. Fast vi inte trodde att vi skulle kunna göra det mer. Jesus säger ett par ganska märkliga saker om kärleken i sitt avskedstal. Alltså det sista han säger till sina lärjungar innan han går till korset. Han säger i Johannes 15 och vers 12. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Och så skärper han det ännu mer några verser längre fram i Johannes 15 och 17. Detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Och vi är ibland lite vana vid att tänka att kärleken är något som kommer och går. Och det är ingenting man direkt råder över. Men Jesus ger det som ett bud och som en befallning. Hur ska man tolka det? Något av det bästa när det gäller mer skönlitteratur som har skrivits om kärleken, det tycker jag är den berättelse Ingmar Bergman ger om sina föräldrar. Den som heter Den goda viljan. Och det var ju så att de hade det inte särskilt lätt tillsammans. Och Ingmars pappa var präst någonstans uppe i Norrland. Och så blir det så ett tag att mamman då bara inte orkar vara kvar där. Utan hon åker ner till Stockholm och är där över en vinter eller så. Och så kommer då pappan, mannen, ner för att försöka få hem henne igen. Och han står och väntar utanför porten där han vet att hon bor. Och när hon kommer ut så ser han ju att hon är höggravid med deras gemensamma barn. Och hon låtsas inte se honom utan går i förväg till en liten park och sätter sig på ena ändan av en parkbänk. Och han går efter och sätter sig försiktigt på den andra ändan och det är dödstyst. Och sen säger han till slut, jag förstår, du behöver inte säga något. Du vill inte alls att vi ska fortsätta. Och då vänder hon ansiktet till honom. Och då finns det någon slags begynnande värme där. Och så säger hon, det är klart att jag vill. Det är det enda jag verkligen vill. Och jag tycker att den goda viljan är inte ett dåligt namn på en kärlekshistoria. Även om det finns en hel del snubbelstenar att ta sig förbi. Och den betyder också någonting. Men så vet vi att vi inte är lämnade ensamma. Och vi klarar inte alltid våra kärleksprojekt på egen hand. Antingen det gäller en nära person eller flera andra som man vill finnas till för. Och då tänker jag på någonting som jag fick för några år sedan från en bok av Henry Nouwen som är en god andlig vägledare. Han skriver om tre liksom olika rörelser kan man säga i våra liv. Han skriver att den första rörelsen är att gå från den slutna ensamheten till den öppna. Och sen talar han om att gå från fiendskap till gästfrihet. På engelska blir det en ordlek. From hostility to hospitality. Det hörs inte riktigt på svenska. Och sen talar han om att gå från illusion till bön. Jag tror man kan tänka så här. Att man kanske länge lever med den här tanken. Det måste finnas en människa, några människor, en församling som till slut ska fylla alla mina behov som liksom är tomma hål idag. Och så kanske man tvingas inse det går aldrig för en människa att fullt ut, allra längst in, totalt förstå en annan människas personlighet och liv och allt vad det är. Det är liksom att det blir vissa rum kvar där vi inte riktigt kan gå in hos varandra. Och när man har accepterat det, då är det som att man kan visa en större gästfrihet faktiskt. Då är det inte det där desperata. Du måste ge mig och hjälpa mig med allt det jag behöver. Utan det kan bli lite mer. Det finns så mycket vi kan dela och betyda och vara till för varandra. Men det kanske finns en del områden där vi fullt ut inte riktigt kommer att förstå eller kunna bära varandra. Och det är då vi kommer till detta. från illusion till bön. Och det handlar verkligen inte om att avpolitera människor. Men det handlar om att ösa ur den allra djupaste källan. Jesus inbjuder i Matteus 6, vers 6-7, till bön. Men han säger, om du vill be, gå då in till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och du behöver inte många ord. Fadern vet vad du behöver innan du har bett honom om det. Och Jesus lägger till, när han i Johannes 14 talar om den helige ande, hjälparen han vill sända. Och då säger han att sanningens ande ska komma till oss och vara i oss. Och fadern ska komma, säger han. Och jag själv ska komma. Så det är som att inne i den människa som vill vända sig till Gud öppna sig ett rum av en fullständig gemenskap där fader, son och ande väntar. Och det är dit vi får gå för att fylla på. För att vårt hjärta ska bli mjukt. För att vi ska orka älska igen. Och känna att det finns en kärlek större än vår egen som bär. Och någonstans är vi ändå besläktade med den. Det finns en väldigt fin dikt som jag tänkte avsluta med av Anna-Greta Wide, en inte så känd poet men väl värd att lära känna. Hon lever inte längre, men hade en djupt rotad tro. Hon skriver så här, och jag tror att det är Guds famn som hon skriver om. Ingen stänger du ute. Ingen stänger du inne. Ditt enda grepp är din värme. Ingen stänger du ute. Ingen stänger du inne. Ditt enda grepp är din värme. Det är den famnen som igen och igen får omsluta oss. Och det är där vi kan få kraft och nytt hopp att liksom öppna vår famn för den här världen. Jag tänkte så här när jag ber en enkel bön för oss alla. Innan jag ber så kan du få tänka några ögonblick på det område i ditt liv där du kanske känner dig sårad. Där du har en bön och en önskan om ett möte och möten på något nytt sätt. På något sätt som du inte har varit med om. Och som kan hela och läka det som är sår i ditt liv. Och så kan du också få tänka på de möten eller något särskilt möte med människor, med en människa. Som alldeles speciellt har burit och som bär dig. Och så kan vi på det sättet både känna tacksamhet och ge uttryck för det som är en önskan och kanske en nöd. Låt oss be. Herre, du som har skapat oss, tack att du gav oss gåvan att kunna älska. Att du gav oss detta som en del av dig själv. Tack för allt den här gåvan har gett oss. Och du vet också där det finns sår och besvikelser. Där det finns längtan, hopp och böner. Herre, det vi kanske bär allra djupast där inne. Vi bara påminner dig, Jesus. Vi ber om din helande närvaro och kraft. Tack att du som människa har känt mycket av det vi har känt och känner på det här området. Och så vill vi be för människor som vi känner, som vi anar är särskilt ensamma, som kanske inte är så lätta att komma nära. Jesus, vi ber om de rätta orden. Ber om goda blickar. Vi ber om att kunna se där detta finns. Och vara med och få öppna människors liv. Och så ber vi, Herre, att de många som i sin ensamhet, också i den här staden, säkert söker dig, ibland ber till dig. Vi ber att de skulle få hitta till en gemenskap. Hjälp oss att vara lyhörda för vad en medmänniska med det behovet och den längtan rör sig i vår närhet. Kom, heliga ande. Kom och rör vid oss. Fyll oss med dig själv. Vi ber så i Faderns och Sonens och den heliga andens namn. Amen.